Hej och välkomna till Älsklingsboken, podden för de möbelånga. Idag, Margareta, så ska vi prata om två jätteroliga böcker tycker jag. Och jag är Sigrid, som vanligt. Men det är två böcker som jag tycker väldigt mycket om. Och som inte alls, det är två skönlitterära böcker egentligen, men vi har definierat dem som reseskildringar, eller vad ska man säga, som lite inspiration till reseinspiration. Ja, eller? Vad säger du?
Ja, men absolut. Det är ju det är, tycker vi. Att det där med den ena boken är Maria Langs De röda katterna, och det låter kanske inte klokt att säga att det skulle vara som en reseskildring. Men när jag läste om den här boken, den kom 1965, då läste jag den som en av böckerna i raden av hennes, det var hennes 18:e bok, så det var väl hennes 18:e bok jag läste då. Men sen när jag läste om den här nu för ett tag sedan, så tänkte jag, men herregud, den här kan man ju ha med sig i handen när man åker i Värmland. Mm. För det är, utspelar sig i Värmland och man åker runt till olika platser. Och Maria Lang, som ju var svensklärare, och hon var ju också disputerad i litteraturhistoria, som det hette på den tiden. Och väldigt beläst. Och kunde ju sina svenska författare ordentligt. Det ser man ju i alla hennes böcker. Så har ju skrivit då och citerat, och hon har berättat. Man får veta jättemycket. Jag tyckte det var jätteroligt att läsa. Och den är ju, hon har ju också, hennes stil är ju också sån att man blir på gott humör, tycker jag.
Ja, när man läser hennes böcker. Ja. Även om det är liksom reklam för Maria Lang. Vi har faktiskt pratat om Maria Lang tidigare i ett avsnitt. Eller om det är rent av i två. Nej, ett avsnitt. Jo, men jag håller med dig allt du säger. Men när man pratar om den här boken, De röda katterna, då blir det sådär att för mig är det nästan så där man tänker, Selma Lagerlöf, det flimrar förbi. Alltså, den är så himla mycket Värmland. Så att det kan inte bli mer Värmland, tycker jag. Alltså, de skulle ha den på turistbyrån. Skulle de ha den och sälja den som uppmuntran? Alltså, jag får lust att läsa en liten bit. Får jag läsa en litet stycke bara?
Gör det.
Eller några meningar. Hon skriver här, och det är på sidan 87, så skriver hon: Värmland är det svenska landskap som är rikast på litterära attraktioner. Och det har till mötesgående lagt allt till rätta för skarorna av turister. Vill turisterna besöka Selma Lagerlöf, far de till Mårbacka och kanske till Rottneros, sagans Ekeby, där de kan försjunka i svärmerier framför den lilla gula kavaljersflygen. Längtar de efter Esaias Tegnér eller Erik Gustav Geijer och så vidare och så vidare. Alltså det är hela tiden en reklam för det litterära Värmland, men det är också en reklam för landskapet Värmland. Mm. Som hon beskriver fantastiskt vackert.
Ja. Och vi kommer att fördjupa oss i det lite senare. Jag tänkte bara att vi skulle också nämna den andra boken. Som är en fem essäer utav Erik Andersson, som ju är översättare och författare.
Och en av våra favoriter. En av alla våra favoriter. Vi borde göra en lista på alla favoriter vi har.
Ja. Mm. Den kan bli lite lång kanske. Ja, men kanske. Mm. Ja, vi har också haft honom i ett avsnitt om hem som han har skrivit om. Han gick runt i socknarna i Västergötland och skrev om alla orter, socknar som hade ett namn på hem. Och då, där gick han omkring och så klev han ut i någon kohage och så studerade han någon liten fornlämning. Och det är ungefär samma sak som han gör i de här essäerna, fast det här är då resor på brittiska öarna. Så han skriver från Irland och Skottland och England. Mm. Och den är också en sån här bok man vill läsa och läsa om och ha med sig när man åker runt där i England och ja, eller på de brittiska öarna då. Och det är också så att man blir på gott humör, för han är, alltså det är roliga essäer.
Han är rolig, och lite ironisk, lite sarkastisk och väldigt, väldigt kunnig. Det är precis som med Maria Lang, alltså när han kan. Och sen vill jag gärna lägga till de fina små spretiga illustrationer i den boken som är gjord av en som heter Ossian Ekänger, som jag googlade lite på honom. Han finns i Göteborg, en ung man från, som bor i Göteborg. Och de passar, de där små spretiga teckningarna passar så perfekt. Alltså jag trodde faktiskt länge att det var Erik Andersson själv som hade pennan i handen när han åkte runt. Men så är det inte.
Nej.
Utan det är den här Ekänge.
Ja. Du, när du är ändå inne på illustrationer så skulle jag bara vilja säga någonting om omslaget till De röda katterna.
Ja, det är häftigt.
Det är en väldigt häftig bild med röda katter som hoppar och brer ut sig och har väldigt, man ser deras ögon som stirrar och De röda katterna, det är ju, då hänvisar hon till en novell som finns med, eller en berättelse som finns med i Selma Lagerlöfs bok om Mårbacka, som hon skriver om sin barndom på Mårbacka. Och där skriver hon om de röda katterna som fanns i en lagård. Det var 17 röda katter och jägmästare Lagerlöf, han blev lite irriterad på de där katterna. Så han såg till att en utav de anställda där, en liten gubbe, en stuga där, fick gå och ta hand om de där katterna, så till att de blev av med dem, så de försvann en efter en. Men han ville åka till stämman i, ja, inne i Sunne då kanske det var, Östra Ämtervik där, och för han ville få tillåtelse att dika ut en liten älv som gick nedanför och som hela tiden svämmade över och förstörde hans grödor, och han ville då få tillstånd att åtgärda det där. Men när han åkte dit och satt de röda katterna som ändå var kvar då på grindstolpan och tittade på honom, och han fick avslag på sin ansökan och den här älven fick bara rinna över. Och för då funderar han ju också på, är det så, och så slutar den här boken också, är det så att den blir straffad som förgriper sig på katter.
Okej.
Ja.
Mm. Jag kunde inte den lilla historien, men när du berättade den så kommer jag ihåg den. Ja. Nej, men det är mycket magiskt.
Och det är så typiskt Maria Lang, menar jag. Hon hämtar inspiration från allt i litteraturen. Mm. Och den är sprängfylld med citat hela historien.
Jag som egentligen då brukar säga alltid att jag inte är så förtjust i deckare. Jag kan ju säga att Maria Lang tycker jag ju mycket om. Och då tänkte jag på det nu när jag läste denna. Att en anledning till att jag tycker om henne som deckare, det är dels att det inte är så många människor med i. Utan det är några få personer och de kommer man ihåg. Och allihop kunde mycket väl ha mördat. Alltså, det går inte på sidan 10 att räkna ut vem det är som är den skyldiga. Och sen är det också så att när det väl har lösts alltihop, då är man rätt nöjd ändå, för det var ändå rätt person som åkte dit, så att säga. Och sen är det väldigt spännande hela vägen. Och den här tycker jag är ovanligt bra. Alltså, jag är lite förvånad, 1965. Alltså, den är jättebra.
Mm.
Spännande och intrig och...
Om man nu bara ska säga väldigt kort om vad den handlar om, så är det en Inga-Lill som försvinner. Inga-Lill har fått jobb på Mårbacka som guide.
Ja.
Hon bor i Stockholm tillsammans med sin fästman Jonas, och hon har en syster som heter Bodil. Och det visar sig att Inga-Lill försvinner.
Ja.
Hon kommer inte tillbaks från Mårbacka, och Jonas och Bodil ger sig iväg ut och ska leta efter henne. Åker då till Mårbacka. Så det är första anhalten, man åker till Mårbacka. Sen får de anledning att åka till Stadshotellet i Karlstad. Och så åker de till Alster, till Frödings hemtrakter. Och sen hamnar de då uppe i Rännen där hos Tegnér. Så hon får med väldigt många stora värmländska författare. Bara genom, och sen så hela tiden så citerar och berättar om det. Så man får ju den här litteraturhistorien på köpet.
Ja, och det är till och med så mycket när de bor på Stadshotellet i Karlstad och har det så bra där och alla dessa fina rum och god mat och så vidare och så vidare. Då tänker jag att hade boken kommit ut idag, då skulle jag säga att det var produktplacering. Jag skulle liksom ha misstänkt att de har fått betalt för det. Jag minns när vi läste hon Caroline Möllesand som skrev från Öland, då var de och fikade på olika ställen och de namngav dem. Och då tänkte jag, men hon har kanske fått Men jag vet inte hur det är med det. Men alltså Stadshotellet i Karlstad får man ju jättestor lust att åka till när man har läst den här boken. Ja. Och Mårbacka. Och, ja. Och jag men framförallt tycker jag kanske landskapet och de här herrgårdarna som hon lyckas göra så här lite hemliga och mystiska som de faktiskt är.
Ja, jo, hon letar
men varför, upp. Ja. Om jag tänker så här, varför tycker du det är en reseskildring?
Jo, just för att hon beskriver ju så väl och gör det intressant. Varför vill man åka till Mårbacka? Varför vill du åka till Stadshotellet? Jo, hon lyckas ju beskriva det på något väldigt
lockande
sätt. Ja. Ja. Och just det här att man vill veta lite mer. Jag har aldrig varit uppe i Remmen där i Sajas Tegnérs rum på gården där. Men jag fick också väldigt lust att göra det. När jag hade läst detta, för jag tänkte det låter väldigt spännande. Även hon skriver väldigt sådär lite som hon gör i en deckare då, att det är liksom en väldigt plats för en mördare att träffas vid något speciellt ställe där.
Och det är hemskt när de hittar.
Ja, vi ska inte.
Man får inte berätta det. Hemskt är det aldrig. Det är aldrig hemskt. Det är bara spännande och lite otäckt. Nej, men jag håller med, för att när jag läste den, jag har ju varit mycket i Värmland och du med, men alltså man får ju lust att åka tillbaka, och när de kör bil ut med och de här, jag ser för mig de här långa dalgångarna och vackra sjöarna och stora skogar. Det är fint.
Ja.
Men för nu har vi två böcker. Och då tycker jag det är viktigt det där. Varför har vi två böcker? Jo, för den andra är faktiskt också en reseskildring. Eller en reseinspiration. Fast där står det, han har skrivit Erik Andersson. Där står det, boken heter Torv, och så står det på första sidan, vad står det? En
Resor på brittiska öarna.
Ja, resor på brittiska. Han skriver ju faktiskt från sina resor.
Mm.
Och sen är han ju, jag tycker att han är lite nördig. Jag läste någonstans någon som hade skrivit om Erik Andersson. Han är lite nördig tycker jag. Men det är ju det jag gillar med honom. Alltså han reser ut till någon ödslig plats, och sen så kliver han upp på något gammal fornminne, och så står han där på de där stenarna, och så funderar han, ser han sig omkring i landskapet, och så funderar han på varför ser det ut som det gör. Och det är ju inte bara det, att han, det tycker jag är den viktigaste frågan man kan ställa egentligen när man är ute i ett landskap. Men det är ju inte bara det att han ställer den frågan, utan han har ju också väldigt mycket kunskap för att ge ett svar på varför det ser ut som det gör. Och jag vet att i den där första avsnittet, när han är på den här lilla ön längst ut på Irland, då skriver han, ja, då var det liksom ett landskap, och så småningom började man odla, för det är ju det med mänskligheten om man går långt tillbaka. Då var man tvungen att rulla sten för att ta bort stenar, så man fick lite plats, lite öppningar på marken att odla. Och då kom man på efter ett tag att man kunde ju använda stenarna till något, när man ändå hade haft sånt besvär med att rulla bort dem eller bygga dem. Så. Och det tycker jag är sånt här fantastiskt sätt att beskriva det. Jag har aldrig läst det innan. Det är klart att, alltså, annars brukar man ju alltid vara, det primära var att man skulle bygga en grav eller en mur eller någonting. Va? Men här är det liksom, här tar man bort stenröjning. Ja. Och så.
Men det är väl det han gör, som just det här att han förklarar det han ser, och sen har han lite egna funderingar kring vad det kan vara för någonting, och man, det är svårt att komma ihåg liksom allting som han skriver om, för att det är också väldigt faktatätt på ett sätt. Han skriver ju, han är ju väldigt kunnig, och det blir väldigt många funderingar kring olika typer av fornborgar och sånt, men det är väldigt intressant. Och varför jag tycker att det är kul att läsa den här var just för att han skriver ett ganska långt avsnitt om Yttre Hebriderna, och där hänvisar han mycket till den här deckarförfattaren Peter May, som jag också har läst, som gjorde mig väldigt intresserad av just Yttre Hebriderna. Fick lust att åka dit. Så när jag hittade den här boken så tänkte jag, men gud, den här ska jag ha med mig när jag åker dit. Ja. Om jag åker dit någon gång. För där beskriver han ju då om de här svarthusen och de här fåglarna som de fångar i alla fall. Jag vet inte om de fortfarande gör det, men i alla fall havssulans ungar som man fångar och äter. Och Och hela landskapet, det här ödsliga, och mycket torv är det ju. Och,
ja, det är torv.
Ja, och torv, den heter ju, boken heter ju Torv, och det är ju för att det är mycket torv på de här platserna som han besöker. Och torv, det är ju, bildas ju genom nedbrytning av vitmossor.
Och andra växter.
Och andra växter, ja.
Ormbunkar inte minst. Mm. Nej, men det, visst, han och sen när han står på de där stenarna och tittar ut över detta torvlandskap, så står han och stirrar. Här växer ingenting. Varför växer det ingenting? Ja, det gör det ju inte, för det är för surt. Torven är ju för sur, det går inte att få. Men varför växer det i Västergötland då, tänker han i nästa andetag. Mm. Där kan jag ju knappt väga ryggen till förrän det har kommit upp en massa sälj och ekplanter som har såna rötter, så jag får inte ens upp dem. Alltså, han har ju sakkunskapen och humorn, och det är ju det som är, alltså, en essä ska vara, det är ju det är en speciell genre. En essä, det är någonting, det är en blandning av fakta och personliga reflektioner. Mm. Alltså, är det bara fakta, då blir det ju någon uppsats, vetenskaplig uppsats. Mm. Är det bara reflektioner, då blir det mer typ kåseri. Men det här ska ju vara, en essä ska ha en blandning, och han är väldigt lärd. Och sista kapitlet, eller vad man ska säga, efterordet, där förklarar han ju mycket vad han har läst och tar upp all den litteratur som inte finns i litteraturlistan, och där blir jag jätteinspirerad att läsa vidare.
Ja, det
han har ju, den, och han tar med sig upp vår vän Kerstin Ekman.
Just det, ja. Det gör han. Och han tar upp Peter May. Eller
han tar upp Peter May.
Ja. Och han är ju väldigt beläst, och han skriver ju också väldigt lättsamt, även om det är mycket fakta, så gör han ju precis, tycker jag, som Maria Lang, att han lyckas liksom få in väldigt mycket fakta i när han berättar om sina resor, och ibland har han kompisar med sig, och hur de då har lite dialog, och hur de skojar med att de ska kanske göra en podd.
Ja, det tyckte jag var jätteroligt. Ja. I den tredje sen, eller fjärde tror jag, där de ska göra, det är den som heter Spårändringar, då åker han runt med tre kompisar i en bil, och så ska de, hörni, ni vill göra en podd, säger de. De driver med den moderna, de driver med det här moderna pladdret som jag inte tror att han egentligen är så förtjust i. Och så ska de göra en svarthuspodd, eller så ska de göra en hälsopodd, eller en fågelpodd.
Mm.
Och hur går det med hälsopodden? Nej, idag går det inte bra med hälsopodden. Alltså, det är jättekul.
Ja, han skriver.
Det är jättekul. Ja. Ja, och fågelpodden, då är det ju fåglar de ser runt omkring. Så det, ja.
Sen fångar han ju upp också saker som jag faktiskt, en sak som jag kände igen mig i, som jag blev skrattad högt när jag läste. När vi flyttade ner till Öland för en massa år sedan, så fick vi då frågan om, ja, var kommer ni ifrån? Ja, vi kommer från Uppland, sa vi då. Ja, och ni då, var kommer ni ifrån? Frågade vi grannarna. Kommer ni härifrån? Nej, sa de. Och då säger den ena mannen att nej, jag kommer från den en by som ligger 2 kilometer därifrån. Och så säger de nej, jag kommer därifrån och ligger 2 kilometer åt andra hållet. Mm. De kom verkligen inte därifrån den byn där vi var. Och det där har han fångat upp i en liten situation när han var på en krog och fick kaningryta. Ja, och då frågar han, är det lokala kaniner?
Ja.
Nej, det är från Hås. Och Hås ligger alltså 200 kilometer därifrån. Det var inte lokalt. Nej, och då skrattade jag högt. Jag tänkte, det är kanske, och det utspelar sig just på Echill Island där i Irland. Och jag tänkte att det är väl någon sån där ö-mentalitet kanske. Eller? Ja. Det var lite roligt i alla fall, tyckte jag.
Jo, men han har ju blick för det som händer. Det som är roligt är ju det att Torv ju precis nu utkom en bok. Alltså, den kom ju ut i år, eller ja, förra året då. Men medan däremot Maria Lang, den är ju så gammal. Den är ju skriven 65. Och det som jag tycker är kul där, som man kan undra, det är ju till exempel, de kan inte telefonera när Oskar går. Och det är ju, jag menar, jag vet inte om man har unga människor till att läsa det idag. Det är sån här, någon form av nutidshistoria som är väldigt intressant. Men som ju ändå, den är okänd för en del. Alltså man vet ju mycket om historien förr i världen. Men den här, det är ju nutidshistoria där, hur telefonnätet stängs av när Oskar går. Eller likadant det här med grusvägar och köra fort på grusvägar, hur det är. Sådana saker som kommer upp i hennes bok som, Ja, som visar att den är skriven för ett lite historiskt dokument.
Jo, det blir ju det med tiden. Så att det, men nu vill jag bara säga några saker här som vi har hoppat över. Jag förstår inte varför jag inte nämnde att det var Karin Levander som har gjort det här fina omslaget till Maria Langs bok De röda katterna. Det,
sa du inte det?
Nej, jag sa inte det. Men nu säger jag det. Så att det
kanske är för att vi inte riktigt vet vem hon är. Ja, jag har faktiskt försökt att googla på henne och se, för att se vad hon hade gjort för övrigt. Men jag blev väldigt osäker på. Det är inte allt man kan få reda på sådär hux flux.
Nej. Karin Levander heter hon i alla fall som har gjort den fina bilden.
Mm.
Och den här Torv, den kom ut 2023.
Mm.
Så har vi rätt ut det.
Det är nästan i år.
Det är nästan i år, ja. Så är det. Och nu är det 2024, så är det. Ja, precis.
Mm.
Men som sagt, det är två väldigt användbara böcker, fast på ett sätt som man kanske inte tänkte när man började läsa dem. För att, jag menar, en deckare, tänker man inte, den ska jag ha med mig som en reseskildring. Men det är klart, om man nu tänker på vad många deckarförfattare som nu för tiden skriver om olika orter. Jag menar, man kan titta på Ystad och Wallander, vad det har gjort för den orten, så är det mycket. Men det här kan man verkligen... Här kan man verkligen åka runt.
Jag tycker att Maria Lang i den här boken lyckas mer än många moderna. För hon tar något helhetsgrepp om varandra. Ja. Hon har ju faktiskt till och med en person som är anställd för att sprida någon sorts turistintendent.
Mm.
Han, Ragnar Karlman, han får något jobb för att han ska sälja Värmland.
Mm.
Alltså det känns som att hon själv har försökt att sälja Värmland som helhet. Mm. Det är ju inte bara Karlstad eller bara Mårbacka. Men alltså ska man åka till Mårbacka, tänker jag, då är det ju jättebra att läsa denna. För hon sitter ju instängd där på Mårbacka i natt och går runt, och man får ju väldigt bra beskrivning av rummen där.
Ja, hon är bra på att hitta de här händelserna, eller vad ska man säga, incidenterna som gör att bokens personer måste in i de här miljöerna, så att de får anledning att beskriva det. Så att, ja, nej, och ska jag åka till Yttre Hybriderna, om jag nu kommer dit någon gång, då ska jag inte bara ta med mig Peter Mays böcker, då ska jag ha den här
Torv
med mig i näven och fundera kring de här olika funderingarna han har kring de här olika stenhögarna som man tittar på.
Ja, har du andra böcker som du kan tänka som kunde få skönlitterära böcker som är lite liknande? Jag tänker plötsligt, vi hade ju den här Osebol. Där går ju hon runt i byn Osebol, Marit Kapla. Och jag råkade köra förbi där för några år sedan. Och då kände jag plötsligt, oj, här har jag varit liksom. Men det är ju bara ett litet ställe, så det är inte samma sak.
Nej, men jag kommer ihåg också när vi hade läst Hem, Erik Anderssons bok då om Västergötland. Då fick vi också någon lust att man kanske skulle se sig om i sin egen hemtrakt och vad som fanns. Och titta på den på ett annat sätt. Det kan man också bli inspirerad till.
Det var mera så.
Ja, det var mera så.
Att man kör till närmsta kyrka, parkerar bilen där, ta med en kaffe och smörgås och går en promenad.
Ja.
Och sen åk hem och läs på ordentligt. Mm. Så du vet vad det är du kan få syn på i form av flora, fauna och fornminnen. Mm. Och sen åk tillbaka och gör om det.
Mm.
Jo. Och det är ingen dum vandringsinstruktion, eller vad jag ska säga. Nej. Och nu har vi pratat i snart 25 minuter om de här två böckerna. Ja,
ja, det var... Två böcker som man blev glad av att läsa.
Ja.
Och det gav inspiration. Man blev lite upplyft.
Ja.
Och lite sugen på ut och resa faktiskt. Vi säger tack och hej för idag.
Det gör vi.
Ja.